Avsnittet sponsras idag av mat.se. Skulle du uppskatta lite hjälp i vardagen med maten till exempel? Att få dina matkassar hem till hallmattan gör att du slipper ta med barnen till affären. Dessutom är det klimatklokt att få pengarna att räcka längre. Med koden RULLAVAGN200 får du 200 kronor rabatt på ditt första köp. Börja handla utan kundvagn på mat.se. Avsnittet sponsras också av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.se. Vad 17 gör man när familjens miniboss vill starta dagen klockan 04? Kan bebisar sova för mycket? Och hur lär man en bebis som vill bli vaggad i famnen att somna i sängen? Håll dig vaken, för i dagens avsnitt av Rulla Vagn-podden pratar vi om sömn med psykologen som vigt sitt liv åt att hjälpa trötta småbarnsföräldrar. När man tänker mer på sömn än man faktiskt sover, ja, då vet man att man är småbarnsförälder. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla Vagn. Och som tvåbarnsmamma vaknar jag, precis som många av er, med känslan att jag har sovit i 8 minuter snarare än 8 timmar. Så idag välkomnar jag med öppna armar en ny expert inom barn och sömn, Alexandra Arnberg. Hon är legitimerad psykolog på Moment Psykologi här i Stockholm och har jobbat med barn och sömnstörningar i många år. Hej Alexandra!
Hej, vad roligt att få vara här!
Ja, superkul, är vi många som tycker. Vi tycker det är jätteroligt att du har tagit dig tid, och det är ju, vi får så mycket frågor om just det här med sömn. Det är det mest populära ämnet, såklart. Just dålig sömn är ju ganska normalt de här första åren. När vet man att nu är det dags att ta hjälp?
Ja, oftast är det ju så att man kan ta hjälp tidigare än vad man tror. Man behöver inte göra en så stor sak av det. Ibland kan det ju räcka med bara lite rådgivning. Och att man får svar också på vad som är normalt och man inte behöver oroa sig över. Många gånger är det ju kanske också att man är orolig för att något inte är som det ska. Som orsaken till att man söker. Men jag brukar säga, när man tycker att det påverkar vardagen så att man inte mår bra, det påverkar hur glädje, det påverkar orken, hur man klarar av att vara en god förälder i good enough, då kan det vara bra att få hjälp med lite perspektiv och kanske råd från någon som är van att jobba med de här frågorna.
Just det, slippa oroa sig i onödan.
Ja, det kan också vara viktigt.
Ja. Alltså, vi har ju som sagt fått jättemycket frågor. Ska vi köra igång så vi hinner så många som möjligt?
Gärna.
Gärna. Hej Rulla Vagn, jag har en fråga till sömnexperten. Vi har en pojke på 10 månader som bara kan somna i famnen när man studsar på en pilatesboll. Som nyfödd hade han kolik i 4-5 månader, och enda sättet att lugna honom var just på pilatesbollen eller rullandes i vagnen. Nu vaknar han 5-10 gånger per natt och jag måste studsa honom för att han ska somna om. Han sover i egen säng och han tar inte napp. Jag får känslan av att han blir livrädd när han vaknar och märker att han är ensam i sin säng. Han har aldrig lyckats somna på egen hand på ett stilla underlag. Så fort han hamnar på mage i sängen får han panik och ska resa sig i sömnen, men vaknar. I vagnen somnar han endast under rullning, och så fort vagnen stannar vaknar han. Han får fullständig panik när jag försöker få honom att somna bredvid mig i den stora sängen. På natten har han ett stort närhetsbehov när han vaknar, men eftersom han inte kan somna om själv eller ligga bredvid oss så måste vi studsa större delen av natten. När hans mormor hjälper till, vilket vi är så tacksamma för, och tar natten, vaknar han inte alls lika ofta. Det är såklart jätteskönt, men jag kan inte låta bli att undra vad jag gör fel. Eftersom hans pappa jobbar på vardagarna är det oftast jag som tar nätterna. Men ingen av oss kan få vår son att somna utan studs. Hjälp, hur ska vi kunna få honom att somna själv i egen säng eller bredvid oss i den stora sängen? Hur får jag honom att trivas att ligga stilla i vagnen eller sängen och känna sig lugn? Är 5 minuters metoden något att rekommendera om jag nu skulle klara det? Har ni några tips på hur jag successivt kan få honom att trivas att somna utan studs? Tack på förhand, hälsar en trött mamma.
Jag tänker att här har man verkligen kämpat väldigt länge och väldigt mycket. Mm. Och att det låter väldigt, väldigt kämpigt och ansträngande. Det som jag slås av i berättelsen är att det är ganska starka uttryck. Att man säger att barnet får panik. Mm. Och det är klart att det gör att man undrar lite mer över vad det är som händer just det ögonblicket.
När han vaknar till.
När han vaknar till, ja. Eller när han blir lagd då ner på mage.
Just det.
Det kan vara så att just den delen skulle man behöva förstå lite bättre. Om det är så att det är någon somatiskt eller någonting i hur han andningen är eller något annat som gör att han just får den här jättestarka reaktionen.
Somatiskt, då menar du någonting i kroppen?
Kroppsligt, ja.
Just det.
Ibland är det ju så att man kan ändå behöva utesluta när man har hamnat i att man har verkligen prövat allt och väldigt mycket och ändå inte får det att fungera. Att utesluta att det skulle vara någon kroppsligt som påverkar barnet.
Just det. Mm.
Men vi kan utgå från att det inte är det, vilket är det allra vanligaste. Men jag vill ändå nämna det i sammanhanget.
Mm. Och då kan man ta kontakt med sitt BVC helt enkelt.
Då tar man kontakt med BVC och en barnläkare helt enkelt. Och ha ett samtal och kanske man får göra lite undersökning också.
Mm.
Men det vanligaste är att det inte är det. Och då ser jag också i den här frågan som kommer, en ganska vanlig sak, det är att man har kommit in i ett visst beteendemönster som kanske passade tidigare och som var väldigt hjälpsamt då när barnet hade kolik i 4-5 månaders ålder. Och sen har man svårt att bryta det och komma till någonting som successivt lämnar det stadiet och möter de nya behoven helt enkelt.
Precis. Det är ju en av de vanligaste frågorna vi får, just att man har fastnat i någonting som man sen skulle vilja liksom fasa ut.
Ja, ja. Mitt råd brukar vara att man behöver göra det här gradvis och att man inte ska göra jättestor förändring på en gång, för att barnet har vant sig vid någonting som skapar trygghet och möjliggör för barnet att somna. Och somna kan man inte prestera, utan det är en mer automatisk reflex som infaller när man är avslappnad och trygg och lugn och har tillräckligt, man brukar säga, sömntryck också, att man behöver sova.
Mm.
Och det är svårt i det här fallet när man verkligen har kämpat med, som det låter, allt och väldigt länge. Att komma med en quick fix, jag ska säga att det finns inget.
Nej.
Men att man snarare ska gå lite långsamt fram och gå gradvis då och tänka vad är det man vill gå mot. Och i och med att barnet här är så van vid att verkligen vara mycket nära när man somnar, så kanske det skulle vara målet att man somnar tillsammans liggandes bredvid varandra i sängen.
Just det. Mm. Mm. Alltså det verkar som den här lilla killen inte gillar det.
Nej, han gillar inte någonting.
Även
förutom
det fick han.
Pilates.
Ja, det är bara den här bollen som funkar.
Det är bollen.
Ja. Men i andra fall kan ju det vara en väldigt bra första grej helt enkelt.
Mm. Och man kan, man försöker tänka hur man ska göra det gradvis ändå. Man kan ta med sig bollen upp i sängen och kanske ha den lite bredvid. Man måste inte lägga bort den.
Mm.
Man går mot mönstret också att när barnet är sömnigt och håller på att somna, att man då vågar pröva just i det skedet att kanske lägga ner barnet, så att det där insomningsmomentet när barnet fortfarande är medvetet blir på den nya platsen där man vill att barnet så småningom ska kunna somna från början själv då.
Mm.
Eller tillsammans med föräldern. Vanligtvis så är det så att man sitter och vaggar barnet och så märker man nu håller på att somna och alla är jättetrötta. Nu gäller det att inte göra någonting som kan störa att barnet somnar. Det är som man tänker.
Man har ju lite panik där.
Man har lite panik där.
Ja.
Mm. Ofta är det det man behöver våga pröva då, att lägga ner barnet i sängen när det håller på att somna. Det kanske skriker och är inte alls bekväm, och det här barnet kanske får lite, som man beskriver igen, då, panikkänslor. ta upp barnet, visa, fortsätta. När det kommer till ro, försöka lägga ner det igen.
Mm.
Och vara väldigt konsekvent men trygg och pröva många gånger. Till slut kommer barnet att somna.
Precis.
I det läget.
Mm.
För att man själv ska orka med det här så kanske man måste ha sovit lite extra den dagen. Eller man kanske behöver byta om så man gör det här varannan natt.
Precis. Eller om man efter den här att mormor har hjälpt till. Så att man har hunnit sova lite.
Ja, det är en bra sak. Så man tänker att när man själv ska hjälpa barnet att ändra. Eller få hjälp att ändra hur det somnar. Att det krävs lite extra från dig själv så att du är i god form när du ska ta den nattningen då.
Precis. Jag har ju själv haft ett kolikbarn och vi vaggade ju jättemycket under de här kolikmånaderna. Och jag känner igen mig, även om det inte var riktigt så här, så känner jag igen mig i det här. Just att man fastnar i och tänker att om jag inte gör exakt så här nu så kommer de aldrig att somna. Men det som hjälpte mig lite grann var att tänka så här, att nu ska jag bara göra absolut så lite som krävs för att han ska komma till ro. Och det tyckte jag, för vissa kvällar kanske de har lite lättare att komma till ro. Och sen är det lite kämpigare nästa och så här. Men de kvällarna det gick lite lättare att inte fastna i det här, att nu fortsätter jag att vagga. Utan att faktiskt, som du säger, så här, våga testa då. Även om man desperat såklart vill att de ska somna.
Där tycker jag du säger en jätteviktig sak. Och det är det att vara lite observant på vilka mönster man själv har hamnat i. Och att lyssna in barnets behov. Barnet förändrar sig ganska mycket också i och med att det händer så otroligt mycket i utvecklingen.
Precis.
Den här första tiden. Försök göra så lite som möjligt och behövs det lite mer, då är det bättre att ge det på en gång och inte vänta för länge och kämpa, utan vagga till några extra gånger. Gå ner i lite lugnare vaggningstempo så att du lyssnar in barnets behov i situationen. Det tycker jag var väldigt klokt sagt av dig. Det där brukar oftast vara hjälpsamt för många att tänka på.
Bra. Just den här lilla killen har ju då haft kolik och han behöver fortfarande mycket hjälp. Medan andra bebisar liksom har lättare i sig själva att lugna sig, eller vad man ska säga, och komma till ro. Kan vi inte bara prata lite om det här, hur olika det är med bebisar? För att lite grann känns det ibland, och kanske just när man har ett sådär lite känsligare barn, som att man känner som att man bara inte liksom har fattat hur alla andra gör. Där bebisarna bara somnar gott och sover hela natten och sådär. Men här är det ju en kille som är känsligare kanske än genomsnittet.
Absolut. Barn är väldigt olika när det kommer till sömn. Och det gör också att goda råd från kanske väninnor eller någon i föräldragruppen eller i, om man har andra träffar med andra föräldrar. Inte alltid någonting man kanske ska lyssna så mycket till. Utan man ska se vilket barn man har framför sig och hur ens eget barn vad det har för behov. Det är jättestora skillnader och det som är viktigast är att lyssna in det barnets temperament, behov. Och det kan vara både gällande närhet, hur lång en förberedelsetid inför läggning behöver vara för att man ska komma in i rutinen på ett bra sätt och så vidare.
Skönt. Lyssna inte så mycket på de andra i föräldragruppen. Ja, hon pratar ju också här om 5-minuters metoden. Är det någonting som du skulle rekommendera i det här fallet?
Fem minuters metoden, den går väl under då, som jag sa, kanske en metod som är lite mer hård, radikal i det att den skulle vara en väldigt stor förändring jämfört med så som man har läggningsrutinen idag. Så just i det här fallet rekommenderar jag nog inte det, även om det är svårt att ge väldigt tydliga rekommendationer när man inte har hela bilden klar för sig. Utan snarare en lite mjukare variant där man gradvis då går mot det man ser framför sig att man vill komma till.
Just det. Är det viktigt, tror du, att de själva sätter upp små typ delmål? Att så här, den här veckan ska vi försöka nå lite mindre studs och göra detta? Eller hur ska man tänka? För ibland känns det som en sån enormt lång väg att ta sig i mål.
Mål kan ju vara hjälpsamt, men att man då sätter mål som ska vara vad man ska kanske göra mer eller mindre av som förälder.
Så att det inte blir press.
Och inte vad det ska leda till. Just så det. Målet inte uppbyggt att i slutet av den här veckan så ska barnet somna själv.
Mm.
Den typen av mål skapar bara mer stress och spändhet i systemet, skulle jag säga.
Just det. Alltså det här är ju väldigt intressant, tycker jag. Det här att när mormor tar natten så går det väldigt mycket bättre. Jag upplever precis samma sak med mina barn. Ofta kan de liksom sova borta över natten, och så säger min mamma kanske då att nej, de har sovit hela natten. De har inte ens rört på sig på hela natten. Och hemma vaknar de ändå titt som tätt, kan man väl säga. Varför är det så? Det är ju väldigt spännande.
Det finns inom psykologin ett begrepp som heter associationsinlärning, och det betyder egentligen att vi kopplar ihop olika saker med varandra, kan man säga, i inlärningen. Och då kan det vara så att man kopplar ihop exempelvis föräldrarna med det här interaktionsbeteendemönstret som man har vid läggning. Medan den kopplingen finns inte till farmor eller mormor eller någon annan. Och det kan göra att det inte lika självklart uppstår. Och farmor eller mormor reagerar ju inte på de signalerna som föräldrarna reagerar på i det här mönstret. Utan kanske reagerar på ett annat sätt som gör att barnet sen då avbryts i att svara på det inlärda sättet.
Mm.
Så det är lite ungefär så där som det fungerar.
Det är väldigt intressant.
Men, ja, det är intressant.
Ja.
Å andra sidan så ska man inte tänka då att kanske alltid, men då skulle lösningen vara att det alltid är mormor som lägger. Det beror ju såklart på om mormor är en trygg person som barnet mår bra av och känner sig lugn och trygg med. Då kan det å andra sidan vara så att man kan ta lite mer hjälp av mormor. Eller av den andra föräldern som kanske inte brukar sköta läggningen.
Men du tänker inte i alla fall att hon ska tänka att hon har gjort någonting fel bara för att det då och då går väldigt bra med mormor?
Nej, det beror på att när man är förälder så får man ofta ta mycket mer av skrik och gråt och jobbiga situationer, för att barnet också vågar vara sig själv fullt ut och vet att behoven blir mötta oavsett om man är ledsen, arg eller protesterar och så.
Mm.
Så det är oftast ett gott tecken att barnet visar hela vidden av sitt register. Och tyder då på att man vågar och tror på att den andra möter upp en och hjälper till, oavsett hur man känner sig.
Avslutningsvis, har du någonting som du vill skicka med den här familjen?
Jag vill gärna skicka med att tveka inte att ta lite hjälp. Här har ni kämpat länge och det har varit svårt. Det finns hjälp att få, duktiga kanske i huvudsak då, eller i första hand en barnpsykolog skulle vara bra. Och få lite råd, för då kan man titta på det här något mer skräddarsytt och titta på detaljerna i det som ni kämpar med. Och då tror jag absolut att det finns en väg framåt som kan hjälpa er.
Hej Rulla Wang, älskar denna podd. Jag har en fråga om sömn. Kan en bebis eller ett litet barn sova för länge? Jag är förskolelärare och många föräldrar vill begränsa barnens sovtider. Är det så att sömn alltid föder sömn, även upp i förskoleåldern, alltså 1-3 år? Eller är det befogat att väcka barn efter en viss tid på vilan? Ja, vilken intressant fråga. Ska man väcka barn eller låta dem sova?
Ja, det här är en väldigt vanlig fråga. Och många har också en åsikt, skulle jag säga.
Ja.
Som kan vara ganska stark ibland.
Precis. Ja. Vad är din åsikt?
Min åsikt är att om det går så kan det är inget fel, eller det påverkar inte negativt om man låter barnet sova tills det vaknar av sig själv.
Mm.
Men då det som ofta händer är att man kan få en liten förskjuten dygnsrytm, så att man somnar då senare på kvällen. Och i och med att man måste gå upp en viss tid, oftast på morgonen, för att föräldrar ska till jobb och så vidare, om man ska lämna in en samling, så kan det bli att barnet blir väldigt trött då, istället på förmiddagen, och det blir en kämpig första del av dagen helt enkelt, och det är inte riktigt värt det. Så att det handlar snarare om att i så fall väcka, för att dygnsrytmen ska vara hjälpsam för barnet att klara av
det som vi sätter som tider att hålla i vardagen.
Mm. För just det här med sömn föder sömn, som man pratar väldigt mycket om med små barn. Mm. Hur länge gäller det? För där pratar man ju om att så här, bra sömn på dagen ger bättre sömn på natten. Och så här, att det ska bli liksom en positiv cirkel.
Mm.
Men är det liksom när man själv börjar märka att nu har barnet svårare att somna och sådär? Är det det man ska gå på när det börjar bli dags att begränsa sovtiden?
Ja, precis. Sömn kan ju föda sömn på så sätt man, ja, man skapar en bra rytm. Man är avslappnad och trygg och då sover man oftast bättre även vid nästa insomning. Sen är det när barnet då inte kommer till ro och somnar förrän ganska så sent och därför får en icke-optimal längd på sömnen innan man måste väcka nästa morgon. Det är där det händer någonting, kan man säga då.
Ja. Just det. Ja, bra. Då har vi svarat på den frågan. Mm. Toppen. Just det här avsnittet av Rulla Vagn-podden sponsras av Kavat. De gör barnskor som är hållbara i dubbel bemärkelse. Kavat har förresten ett mål som imponerar. De tänker bli världens mest hållbara skoföretag. Och de är redan på god väg att lyckas. Många av deras skor för barn är gjorda i vattentåligt läder. Ett naturligt supermaterial som är märkt med EU Ecolabel. För visst är vi alla, du också kanske, lite trötta på det här slit- och slängandet. Där skor bara är något som våra barn sliter ut och som vi slänger. Det hade såklart varit bättre om skorna höll så att syskon kunde ärva dem eller att vi kunde sälja dem vidare. Hemma hos oss så har både Elis och Ilse Kavat och Ilse har flera par som Elis använde när han var liten. Och nu har Kavat en ny grej som vi kommer testa. Den heter Kavat as new och funkar så här. När du har ett par Kavat barnskor som ditt barn inte längre kan ha så lämnar du in dem i närmaste Kavatbutik och då får du direkt 10% rabatt på ett nytt par. Det Kavat gör med dina gamla skor är rätt så finurligt. Deras skomakare Peter i Kumla ger dem ett nytt liv. Han lagar sömmar och putsar upp dem och sen är de redo att säljas på nytt. Följ Instagramkontot kavat_asnew för att ha chans att köpa jättefina begagnade kavatskor som ser ut som nya. Hur bra som helst tycker jag. Och kolla in kavat.se för att hitta alla deras nya skor. Hej på er och tack för en jättebra podd. Vi har det struligt här hemma med vår 2-åring som det många kvällar i veckan tar timmar att lägga. Hon blir helt spidad så fort vi kommer in i sovrummet. Vi har haft som rutin att bada runt 19 för att sen klä på pyjamas, mysa, läsa bok och vällingplaska klockan 20. Hon sover hela nätterna, vaknar oftast klockan 7 och sover 1-2 timmar vid lunch. Hon verkar alltså sovtrött vid 20. Fram tills att vi kommer in i sovrummet. Då blir hon vild. Hon hoppar jämfota i sängen, drar med fingrarna på sänggaveln, skrattar hysteriskt och man är livrädd att hon ska trilla ner från sängen och slå ihjäl sig. Varje gång man säger, nu ska vi sova, och lägger henne ner så skrattar hon. Hon är verkligen inte arg utan jätteglad och helt vild. Hon vill bara ha en reaktion. Vi har försökt med allt, känns det som, att vara tråkiga, låta henne vara, lägga henne ner varje gång hon ställer sig upp. Allt. Nu hör till saken att hon också har en 3 månaders gammal lilla syster. Hon har varit världens snällaste mot henne och har väl egentligen inte haft någon direkt reaktion på att få en syster. Kan detta vara en reaktion? Kan det vara så att hon tycker att det är mysigt att vara där och busa med den som lägger henne? Att få till egen tid med någon av oss? Eller testar hon bara vad vi går för? Hon har aldrig försökt slå någon innan, men ikväll under nattningen slog hon mig och när jag sa att det gjorde ont och att man absolut inte fick göra så skrattade hon bara, gång på gång. Hur gör man då? Dessutom har pappan i familjen nu fått ett jobb som innebär att han som vanligtvis tar läggningarna med vår 2-åring kommer vara borta 3 kvällar i veckan. De kvällarna måste jag alltså ta båda tjejerna och jag vet inte hur det ska gå till. Jag har också hört att det är viktigt att sömn inte blir en bestraffning. Men jag vet inte hur jag ska balansera detta och hur jag ska få henne att lugna ner sig och sova. Vad kan vi göra annorlunda i vår rutin? Vad kan jag göra? Skulle vara så enormt glad om vi kunde få några tips och råd från er. Hälsar en mamma. Ja, en vild tvååring. Ja. Vad tänker du när du hör det här?
Ja, jag tänker att det låter som att hon är väldigt charmig, men kanske vid fel tidpunkt.
Precis. Ja, alltså man känner ju igen som förälder just den här känslan av att barn ibland, alltså nästan så här, speedar igång sig själva, ja, för att liksom inte känna den här tröttheten som de egentligen har.
Ja.
Ja. Ja, är det så de gör? Eller varför blir det så här, tror du?
Ja, det kan ju absolut vara så att man är, som man kallar, lite så här övertrött. Mm. Och man gör allt för att hålla igång då, för att inte somna. Men det kan också vara så att man kanske går och lägger sig lite för tidigt. Och då har vi det här igen att man tänker sig ofta kanske att barn i den här åldern, det är 20 helt normal tid att sova. Mm. Och det är det också, men det finns stora variationer.
Mm.
Och möjligtvis så är det så att hon sover 1-2 timmar vid lunch. Och hon kanske då totalt är så att hon inte har tillräckligt sömntryck vid 8-tiden. Det är i alla fall en sak som jag skulle ge rådet att man skulle kanske pröva.
Just det. Ja, nu är vi inne lite på den förra frågan igen här. Att det är liksom att det skjuter lite på dygnsrytmen.
Ja, ja, det är samma tema. Att det kan vara en sån faktor att det skjuter lite på dygnsrytmen i det här fallet. Och då skulle man ju kunna ha 2 vägar då i att påverka den här faktorn. Man skulle kunna begränsa sömnen lite mer.
Just det, på dagen.
På dagen. Mm. Eller man skulle kunna skjuta fram då att gå och lägga kanske 20:30 eller 21. Eller så.
Mm.
Och märker man då att barnet är jättetrött vid 21 och somnar mycket fortare och lättare, då kan man ju nästa natt då gå en kvart bakåt, så då blir det 20:45 och så är det fortfarande ett bra sömntryck. Man somnar rätt så lätt, så kan man gå till 20:30 och så man tajmar in det och testar fram.
Mm. Just det. Tror du att det här som hon pratar om är att hon har fått en lilla syster och att hon helt enkelt tycker att det är väldigt kul att ha en av föräldrarnas uppmärksamhet här? Kan det vara så?
Ja, det är svårt att uttala sig om. Men föräldrar tycker, eller barn tycker att det är härligt att ha en eller sina föräldrars fullständiga uppmärksamhet.
Mm.
Men det kan ju vara så att den här flickan får mycket av det på dagen. Och då kanske det inte är så troligt att det är det som är grejen här på kvällen då, när hon ska sova. Men om man tänker lite på det som förälder, så kanske man har svaret själv då att jo, men den här 3 månaders tar ju väldigt mycket uppmärksamhet på dagen. Och då skulle det kunna vara hjälpsamt också att lägga in lite mer egen tid och för det äldre syskonet.
Just det.
Mm. Lite tidigare på kvällen och se om det skulle kunna också vara hjälpsamt.
Mm. Men konkret då så kan de testa att lägga in det lite senare. Mm. Hör du något mer? Så här, det låter ju som de har en väldigt så här genomtänkt läggningsrutin. Och är det något annat som du tycker att de ska tänka på?
Man brukar säga att när man stöter på liksom hinder eller protester eller så där i läggsituationen och i sovrummet, då är det ganska bra att inte gå in och brotta så mycket med den situationen.
Mm.
Utan ganska så fort ge upp istället.
Okay.
Och då skulle det vara det här som beskrivs från den här lyssnaren då, att man kanske prövar att lägga ner henne ett par gånger. Hon ställer sig upp och skrattar och hoppar ännu högre. Att man då går ut ur sovrummet.
Just det. Istället för att fortsätta den här brottningsmatchen
precis
i timmar. Ja. Ja.
Sen är det ju bra då att man går ut ur sovrummet, så gör man inget roligt där ute. Det är inte så att man fortsätter leken.
Nej, vad gör man då? Ska det vara något lugn?
Ja, då är man lite tråkig som förälder, för att då är det egentligen kväll och natt. Men vi vill inte ha den här brottningsmatchen, och vi vill inte heller koppla samman sängen med lek och skratt och ja, bus precis. Och bråk egentligen. Mm. Vi vill ha den kopplad till lugn och ro och vila och sömn.
Just det. Och sen försöker man en stund senare, ja, eller?
Så ja, försöker man kanske 20 minuter senare.
Mm.
Samma sak, håller sig själv lugn, lägger ner ett par, tre gånger. Och förr eller senare kommer den att somna. Det kan man ibland behöva påminna sig om. Att förr eller senare så kommer barnet att somna.
Ja, det de händer somnat alltid till slut varje kväll.
Så är det.
Så är det. Ja. Men det är väl det. Alltså, det är ju verkligen ett bra råd att kanske backa ut lite ibland. För jag känner själv när man hamnar i de här situationerna, man hinner ju bli så himla frustrerad.
Ja.
Liksom. Att faktiskt tänka så här, okej, nu går jag och diskar, gör något tråkigt och sen kommer jag tillbaka.
Det är ofta bättre, både för att inte göra den här kopplingen till sängen så att den blir bus, bråk, roligt, sånt som man inte vill att sängen ska vara associerad till. Mm. Vi pratade ju tidigare om associationsinlärning, hur man kopplar saker till varandra.
Precis. Mm.
Så det är den faktorn här också. Och sen också för att helt enkelt det är inte värt det.
Nej.
Nej.
Nej. Ja, sen har vi ju den här grejen också då, att hon snart ska börja lägga båda barnen själv.
Mm.
Vad tänker du om det? Alltså nu har ju hon ju fått lite knep på vägen här. Men just det här med att lägga två barn själv, har du några bra tankar om det? När det är så här, alltså en sån här liten pittis.
Ja, ja. Nej, men den är ju lite klurig såklart, för att det beror ju väldigt mycket på om de här barnen har liksom behov, temperament och så vidare som går att kombinera på ett bra sätt just den här tiden på dygnet. Det kan vara så att i vissa syskonpar så är det här ganska så enkelt, därför att 3 månaders kan ligga och jollra och hålla sig lugn eller amma eller och så vid sidan om. Medan för en annan familj så kan det vara mycket mer utmanande. Så det är svårt att säga generellt, eftersom det beror på att hur de här barnen just är i sitt temperament och den här tiden på dygnet.
Precis.
Men man behöver ju planera lite mer kan man säga, när man ska lägga 2 barn.
Mm. Mm. Jag tyckte själv när vi fick vårt andra barn, hon var verkligen inte en sån där som ville ligga och jollra lite på kvällen. Utan hon ville ju att jag skulle, när jag skulle lägga det andra barnet då, stå upp och liksom vagga henne.
Ja.
Och då började vi med de här, det finns ju jättebra sagopoddar.
Mm.
Och även jättebra ljudböcker för småbarn.
Mm.
Det var ju en helt ny värld. Och det funkade faktiskt jättebra. Mm. Alltså bara släckte ner i rummet. Jag gick runt och vaggade den lilla och sen till slut så liksom somnade min stora grabb då till de här ljudböckerna.
Mm.
Och då just att det ändå är någon som läser och gör de här delarna gör ju att det ändå, jag vet inte, han accepterade liksom att ligga där själv och somna.
Mm. Mm. Men det är många som blir hjälpta av ljudböcker, och det finns ju som du säger väldigt fina ljudböcker för små barn också.
Mm.
Sen är det oftast så, kanske också i förälderns huvud, att det går inte att somna om det går någon annan omkring i rummet.
Nej,
samtidigt
precis.
Och vaggar eller så. Men vissa barn tycker om att det är mycket ljud och egentligen rörelse och somnar lätt till det, och andra är mer känsliga.
Mm.
Men det är också någonting som man kan då behöva tänka lite extra på när man har syskon och de är lite nära ålder.
Precis.
Att man inte skapar problem för sig själv genom att alltid vänja då barnet vid att det ska vara helt tyst när man ska sova. För det kanske då blir väldigt svårt i de lägena där man inte är 2 föräldrar och kan skapa den miljön.
Mm.
Så att man från början vänjer vid att kanske också somna fast småsyskonet är med i rummet, eller att det händer och är ljud omkring.
Mm.
För det är någonting vi också lär oss, det här vi kan lära oss att somna till ljud. Vi kan också lära oss att bli väldigt känsliga för ljud kan man säga.
Ja, men precis. Mm. Mm. Är det den här associations-
ja, nu är den där grejen. Igen.
Ja. Ja. Får läsa på mer om den, ja. Känner jag. Rulla Vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu. Hej Rulla Vagn-podden. Vill börja med att jag mitt i tvåårstrotsen hittade denna podd och blev frälst. Tack för alla ögonöppnare och stärkande tips. Tack själv för att du lyssnar. Nu till min fundering. Jag har en tvååring som vi utan problem lägger för natten i hans växasäng efter att ha läst godnattsaga. Varje natt kommer han dock gnällande in till vår säng och somnar om på ett nafs. Vi fick en lilla syster för 4 månader sedan och det har blivit väldigt trångt i sängen. De flesta nätter slutar med att jag ligger kvar i sängen med 2 barn och min man går och lägger sig någon annanstans. Vad kan vi göra för att bryta detta beteende och få vår son att somna om i sin egna säng på egen hand? Ja, här har vi lite tvärtom. Den förra 2-åringen sov hela natten men ville inte somna på kvällen. Och här är det tvärtom. Han somnar jättegott, men vaknar lite på natten.
Ja.
Ja, bara om vi börjar så här. Vilka förväntningar kan man ha på en 2-åring att de ska sova en hel natt i egen säng?
Man kan väl säga att det är mer ovanligt att en 2-åring kan sova en hel natt i egen sängen än att det är vanligt.
Mm.
Så att man vaknar och kanske kommer in till föräldrarna eller ropar på föräldrarna någon eller några gånger per natt. Det är nog lite att räkna med fortfarande i den här åldern.
Mm, just det. Vad tänker du att man ska göra då när han kommer in här på natten?
Jag ska säga att det beror lite på vad man själv tycker blir konsekvenserna av att han kommer in och sover i sängen. Nu beskrivs det som att man tycker då att eller det här blir, det blir trångt och det blir kanske så att det påverkar sömnen negativt för de andra.
Mm.
Alla får inte plats helt enkelt. Då finns det ett rätt så bra råd som fungerar för många och det är att man försöker då att istället göra sig tillgänglig att gå tillbaks med barnet till dess säng då.
Mm.
Försöka vara där tills barnet somnar om i sin egen säng.
Ja, just det.
Mm. Och i och med att det här är nattetid, man är rätt trött, så finns det saker som hindrar en från att göra det.
Mm.
Och då kan man behöva förbereda lite. Kanske man har en varm morgonrock vid sängen som man kan ta på sig. Kanske också att det finns en madrass med lite sängkläder och så här förberett som man lätt kan dra fram för att lägga sig bredvid barnet.
Just
i dess
det.
Rum då.
Mm.
Och själv somna om där på madrassen till en början i alla fall så att barnet blir trygg med att kunna somna om i egen säng. Och så är man själv hyfsat pigg på morgonen trots att man har jobbat med den här delen då, på natten.
Ja. Ja, det är, alltså jag känner själv det. Det är så kämpigt det där, att genomföra sånt där som man tänker att ja, men det är väl självklart att man borde gå tillbaka och lära honom att somna om det, men det är ju det är jobbigt.
Det är jättejobbigt och det är viktigt också att ha, som jag sa, hur viktigt är det?
Mm, precis, man får värdera det.
Man får värdera det lite och sen också vara, som man säger, snäll mot sig själv och just som du gör nu då, man får bekräfta att det är inte så lätt. Så även om man har ambitionen och vill så kanske man lyckas med det 1 av 3 nätter.
Mm.
Och det kanske får vara okej också.
Precis. Mm. Här har vi ju en förälder som flyttar på sig varje natt. Mm. Som kanske då skulle kunna flytta sig till den här madrassen med barnet.
Ja, det är rätt
förslag.
Ja. Ja.
Hej podden! Jag följer fasta sovtider för min 6 månaders dotter på dagen och det har fungerat bra. Men hon sover bara en halvtimme åt gången. Jag har kämpat med att skjuta lite på sovstunden, fortsatt promenera, vagga i famnen, amma, ja allt jag kan komma på, men inget hjälper. Hon somnar inte om. Är det bara att ge upp och acceptera att hon sover 32 minuter åt gången? Jag får bara ihop 2 timmars sömn totalt på dagen. Ja. Det här är ju också en himla vanlig fråga som vi får. Varför är det så här att de vaknar ungefär 32 minuter? Mellan 30 och 40 minuter brukar det vara någonstans.
Mm. Ja, precis. Det här småbarns sömnrytm är ju ofta att man kanske sover i perioder om 40-50 minuters cykler. Och sen finns det en variation på det såklart. Vissa är lite kortare och vissa lite längre. Många barn också sover bara då, från förälderns perspektiv kanske tyvärr då korta stunder under dagen och kanske lite fler istället.
Mm.
Det är inte så mycket oftast man kan göra åt, utan barn är lite olika programmerade i sina sömnmönster och man får försöka jobba mer med acceptans och inte jämföra sig med de som har barn då, som sover kanske 2 timmar åt gången. Sen skriver ju lyssnaren här också att man bara får ihop 2 timmars sömn totalt dagligen, men det är också då faktiskt fortfarande inom ett normalt spann.
2 timmar för 6 månader.
Ja, det är ganska normalt. Och så finns det variationer här också då, som är ganska stora.
Just det här som hon säger att ge upp och det här som du säger att gilla läget. Hur gör man det? Mer konkret som förälder. För det här hamnar man ju i, även om det inte är exakt detta, så är det ju olika saker som man tycker borde funka på ett sätt och sen så blir det inte alls så som man har tänkt sig.
Nej.
Hur gör man?
Ja, det är såklart, ibland blandar man ihop det här lite grann, ge upp, det har en lite negativ klang kanske. Acceptera. Då börjar man kanske tänka så här, acceptera, det är bra att acceptera bra saker, inte bra att acceptera dåliga saker. Det blir lätt värderingar inblandat.
Mm.
Och det är de här värderingarna som skapar spänningen eller problemet oftast. Att det värderas som bra eller dåligt att sova 32 minuter. Och acceptans handlar då om att tillåta det att vara som det är.
Mm.
Och det är också försöka att vara lite observant på vad man värderar och släppa värderingar runt, utan det är som det är. 32 minuter är 32 minuter utan att säga om det är bra, dåligt, rätt eller fel. Så hur man gör konkret är att försöka ha lite tillåtande inställning, att tillåta det att vara som det är och att inte försöka jobba så mycket med att förändra. För det är det man gör när man tillåter också.
Jag kan känna så här lite efterhand med mitt första barn, så kan jag känna att det var lite granna livskvalitet, låter ju som ett väldigt stort ord. Men jag kan känna att jag lite granna sabbade för mig själv när jag fokuserade så extremt mycket på just det här kring hans sömn på dagarna. För han var ju då som sagt kolikbarn och hade liksom svårt att komma till ro. Mm. Så det var liksom ut och rulla med vagnen första halvåret, annars sov man inte. Och väldigt mycket av liksom mina tankar gick åt till det här och att planera om vi skulle iväg någonstans. Alltså det var liksom en hel apparat kring det här, just för att ja, liksom den här stressen med att han måste sova och det måste vara på ett visst sätt och så här. Mm. Och hur mycket ändå kanske sabbade lite för mig själv som jag istället hade kunnat njuta av de här promenaderna eller liksom göra något vettigare av all tid jag la och tänka på det.
Och det är ju en ganska vanlig beskrivning som du ger också, att man, och kanske särskilt med första barnet, men då får man ju också förstå att det här är en ny situation för en själv. Man är väldigt mån om att göra det bra för sitt barn. Man har läst på oftast väldigt mycket om hur det här ska gå till.
Mm.
Man är ganska mycket uppe i huvudet, kanske i teorier och vad andra har sagt och så. Och när man skapar förväntningar om hur det ska vara, det inte blir så, det är då det uppstår besvikelse och kanske oro och så också. Tankar om att jag borde göra eller skulle kunna göra på något annat sätt, så skulle det här fungera mer som man har läst i någon artikel eller så.
Det är ju lätt att känna sig misslyckad, som om att om jag bara hade gjort rätt så skulle det här ha funkat.
Ja.
Liksom.
Mm. Men där är ju också förväntan att man vet aldrig riktigt när barnet kommer att somna, när det kommer att vakna, utan man får försöka jobba lite med mer med här och nu.
Mm.
Att just nu så sover barnet och då dricker jag en klunk kaffe. Sen när jag klunkat ner den eller svalt, då kanske barnet vaknar. Vem vet?
Så kan det vara. Ja.
Men lite föra sig tillbaka till här och nu. För ofta är man mycket då att man tänker sig att man ska hinna en viss sak under tiden barnet sover. Eller man har en förväntan och så blir det inte så. Och då känns det jobbigt.
Bra. Jag ska också jobba mer på det här. Även om jag inte är mitt i de här åren just nu. Hej och tack för en bra podd. Jag har en snart 7 månaders pojke hemma som är en väldigt glad och förhållandevis enkel liten filur. Dock har han till och från de senaste månaderna sovit oroligt på nätterna. Jag har pratat med vänner och andra föräldrar och många upplever samma problem. Man ger barnet precis samma förutsättningar som dagen innan då barnet sov en bra natt. Till exempel samma mängd sömn,
samma mängd mat, lägger samma tid och gör generellt samma saker. Ändå blir den ena natten jättebra och den andra hemsk, men med 1 miljon uppvak känns det som. Vad kan det bero på? Hur kan det bli så att med samma förutsättningar och rutiner blir ena natten bra och den andra hemsk? Tacksam för svar. Ja, det här är ju verkligen sant, kände jag också nu när jag läste det. Varför blir det så här, liksom, olika resultat med samma rutiner och samma föräldrar och allting?
Mm. Jag tänker att först så belyser ju frågan den här viktiga aspekten som är att trots att vi gör kanske väldigt nära perfekt och håller rutiner och så vidare, så blir det ändå lite som det blir.
Mm.
Det är en del av det som är att vi kan inte påverka allt och barnet är i ständig utveckling och tar intryck av en massa saker och det händer på alla nivåer en herrans massa saker varje dag i vad man tar till sig av de olika sinnena, men också att det finns en biologi och en ständig utveckling som påverkar och vi kan inte förklara det.
Nej.
Det är liksom någonstans där man får landa. Jag kan inte heller ge ett vetenskapligt uttömmande svar som gör att den här frågan kan få en fullständig belysning. Utan det är så här när barn utvecklas och växer.
Mm, precis. Så som förälder kan man egentligen bara tänka att man ska ge så bra förutsättningar som möjligt för att de ska kunna sova. Sen kanske de inte gör det. Men om du skulle säga 3 så här grundläggande saker för bra sömn, vad är det?
Grundläggande saker är att barnet känner trygghet.
Mm.
Sen är det ju att ha rutiner vid sänggående.
Just det.
Mm. En viktig sak är också oftast att barnet har fått sina behov tillgodosedda under dagen. Och det kan handla om lek, rörelse, att man har varit i solljus och att man är mätt och har ätit bra.
Ja, just det. Lite så som man själv är.
Ja. Ja.
Hej, tack snälla för världens bästa podd. Jag har en fråga angående sömn. Jag har en dotter på 1,5 år som alltid sovit till 6-7 tiden. Men de senaste veckorna har hon vaknat prick 04.00. Ibland även tidigare. Hon vaknar, ställer sig upp i sängen och skriker tills vi plockar upp henne. Och då vill hon leka. Pigg och glad. Hon äter gröt till kvällsmat och dricker ingen välling och somnar runt 6:30. Vi har även testat att lägga tidigare och senare, men hon vaknar alltid 4. Det är ohållbart för mig och hennes pappa. Vi orkar inte med våra jobb när vi måste vakna så tidigt varje dag. Vad ska vi göra för att få henne att sova längre? Med vänliga hälsningar, 2 hemskt trötta föräldrar. Ja, morgonpigga barn är ju en klassiker i perioder. Vad har du för råd här?
Ja, det är en klassiker och som du säger så är det oftast då avgränsat till perioder också.
Just det. Det här har pågått i några veckor. Ja.
Några veckor, ja. Jag har ju hittills när jag träffar barn och föräldrar inte stött på någon där det här har utvecklats till något kroniskt och inte stannar vid perioder.
Det. Det är ju viktigt att komma ihåg verkligen, ja, som förälder.
Det kan vara viktigt att komma ihåg. Och i det så kan man då ibland behöva jobba, hur ska man hålla ut och klara sig så gott det går då och må så bra som möjligt under den här perioden.
Mm.
Snarare än att tänka att man kanske måste göra jättestora förändringar. Det kan ju också ibland vara saker som påverkar, men de har ju varit inne lite på de faktorerna själva. Att exempelvis då om de går och lägger sig för tidigt.
Just det. Skulle du även här rekommendera att gå och lägga sig lite senare?
Ja, nu har de ju prövat det vad jag förstår.
Ja, men precis.
Men det som är när man ska gå och lägga sig lite senare, då behöver man ju pröva det med en regelbundenhet och kontinuitet.
Mm, just det.
Att man inte ger upp brukar man säga. Att man håller i kanske i alla fall en vecka då, när det är så här lite mindre barn. För just att det. Kunna utvärdera effekten.
Mm.
Och då är det viktigt också att man håller de andra faktorerna lite konstant. Att man går upp samma tid och att man inte förlänger sömnen mitt på dagen. För då tar ju det ut effekten av att gå och lägga sig lite senare.
Just det, precis. Vad finns det för andra faktorer? Mörkläggning, tänker jag, är viktigt. Eller att det är riktigt mörkt på nätterna.
Att det inte kommer in dagsljus och sådär. Vi står ju inte här om det här är vår, sommartid eller inte. Men det är en sån sak som kan få även små barn, liksom vuxna, att plötsligt börja vakna tidigt. Det är när det blir väldigt ljust tidigt ute. Så att den faktorn är absolut viktig. Sen när man ska jobba med lite mer, man säger, kompensatoriskt, att man nu ska hålla ut över en period, för man gör alla de här andra sakerna hyfsat rätt då. Då kanske man får ta varannan natt, så man varannan natt får sova bra, och varannan natt klarar man då att inte sova så länge som man önskar. Sen kommer man att vara trött, kommer vara jättetrött i perioder oftast när man har små barn. Och det får man tyvärr då vara lite beredd på, skulle jag säga. Men att försöka ta igen det där det går. Och sömn går ju faktiskt att ta igen på så sätt. Oftast att man sover mera djupsömn och djupare.
Just det.
Nästa natt. Så kroppen är också bra på att själv reglera sömnbrist genom att ta igen det som mera djupsömn nästa natt. För ibland kan man som förälder bli orolig för att man inte sover, och eftersom man är orolig så sover man sämre och svårare att somna om när man väl har chansen att somna om, även precis, som förälder.
Men det här när hon vaknar klockan 4, ska man liksom gå upp med henne då? Eller inte? Liksom, jag har liksom bara konsekvent vägrat att gå upp när mina barn har vaknat tidigt. Förr eller senare brukar de somna om, men det är ju olika. Hur ska man tänka? Är det bättre att gå upp?
4 är ju en tid som är bra att försöka i alla fall visa på att det är natt och det är sömn som gäller. Så att jag skulle nog ge rådet att i första hand försöka vara kvar i sängen om barnet är sömnigt ändå. Ligger kanske ner i lugnt och så. Men om barnet står och studsar och är liksom full gas framåt och vill leka, då är det bättre att lämna sängen och kanske gå ut i vardagsrummet själv, lägga sig på soffan och sova lite,
slumra halvt
slumra och barnet får leka då. Och i bästa fall orkar man efter en liten stund gå in och pröva och somna om. Så det beror lite på barnets aktivitetsnivå där i sängen, för att det är samma princip som jag berättade om tidigare, att ge gärna upp så tidigt som möjligt om du märker att det här kommer absolut inte att gå.
Nej.
Istället för att man går in i en kamp och sen att man får den där kopplingen mellan lek och aktivitet och säng då, som man inte vill etablera.
Just det, precis. Här är hon 1,5 år. Är det en så här lite stökig tid för sömnen? Eller finns det sådana lite mer så här åldrar som är lite extra stökiga med sömn?
Jag skulle säga att det också, det varierar väldigt mycket, men det är inte ovanligt att just man kanske ska också börja förskola. Och just det kan vara så att vardagen i övrigt förändras lite. Mer intryck och kanske lite mer tid ifrån sina föräldrar, så kan det också påverka sömnen eller beteenden hos barnet runt sömn, sänggående, vakna på morgonen och sådär. Det kan hända lite mer. Man kan bli lite mer, man kan bli påverkad, samma som vuxna när det händer saker i livet, förändringar. Så det är ganska vanligt att det också påverkar sömnen.
Tyvärr var det dagens sista fråga. Just sömn är ju ett ämne som man skulle kunna prata om hur länge som helst. Har du något avslutande råd eller pepp till alla trötta småbarnsföräldrar som lyssnar där ute?
Det önskar att jag hade 1,000 av. Jag skulle vilja säga att det kanske viktigaste är att komma ihåg att barn är olika. Och att du som förälder kan skapa grundläggande bra förutsättningar. Och sen kommer det ske variationer och det kommer inte bli som man har tänkt. Och försök att lyssna in ditt barns behov och jobba med också acceptans. Kom ihåg att det är perioder och att alla barn somnar till slut, även om det är ett störigt råd i vissa lägen.
This too shall pass, yes, brukar man ju säga. Stort tack, Alexandra, för idag.
Tack.
Tack också till dig som har lyssnat. Vi blir som vanligt jätteglada när du hör av dig på Instagram, Facebook eller på podd@rullavagn.nu och berätta vad du tycker om podden. Vi är tillbaka nästa vecka. Dagens avsnitt sponsrades av Kavat och Mat.se.